Vi ska bläddra nu till Hebreerbrevet, till det femte kapitlet, och läsa verserna 7 till och med 10. Där säger aposteln så här om Jesus: medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Det här är ju en minst sagt överraskande kommentar, tycker ni inte det? Att Jesus, som gjorde allt som fadern bjöd honom, att han fick lära sig att lyda. Han var ju redan lydig, säger vi. Men han behövde fullkomnas. Och det fullkomnandet hade alltså att göra med att han står kvar i sin lydnad, trots att den leder honom till ett ska vi säga, absolut lidande, ett totalt lidande. Och poängen är ju här att om Jesus fick lära sig lyda genom att lida, så ska ju inte vi tro att vi kommer lindrigare undan. Och det behöver ju inte betyda att vi ägnar oss åt självplågeri. Vi behöver inte ligga på spikmatta på nätterna och äta glaskross i filmjölken på morgonen. Tagelskjortor och annat sånt här. Det räcker så bra med de lidanden som livet bjuder på. Men vandringen från syndafall till uppståndelse är så att säga inte ett misstag, utan det finns ett mål för det här. Det finns en mening. Därför att när vi har kommit fram, så kommer vi alla att uppleva det som en fantastisk välsignelse att komma ut ur syndens och lidandets värld. Och att det är uteslutande en förmån att inte behöva synda. För synden finns ju som en kraft i var och en av oss. En kraft som vi ständigt kämpar med. Och att komma fram till den punkten där den kampen är över, det är en glädje som varar i evighet, det kan jag lova er. Så att resans mål är värt resans strapatser. Vilket ju Paulus uttrycker väldigt bra i Romarbrevet 8 och 18. Där Paulus skriver så här: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. De av er som har Bibel 2000, ni ser att det, där har man till och med gjort påståendet lite starkare. Ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Och det är naturligtvis ett perspektiv som vi har lite svårt att anlägga här och nu. Men när vi kommer fram, så tror jag att vi alla kommer att säga: det var djupt meningsfullt det här. Det kan man ju se ibland när människor har gått igenom en svår kris och kommit ut på andra sidan, att han eller hon säger: jag skulle inte vilja uppleva det här en gång till, men jag är glad att det är gjort. För jag har lärt mig så mycket under resans gång. Vi ska gå till vännen Lukas och titta i hans evangelium, i det 7:e kapitlet och vers 36. Lukas 7 och 36. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig, gå i frid. Och det här är ju en nyckeltext på många sätt, tycker jag. Därför att den säger oss att rättfärdigheten består inte i skötsamhet utan i tacksamhet. Den här lilla liknelsen med de två som stod i skuld och den som fick mycket efterskänkt kommer att älska bankiren mer än den som bara fick lite efterskänkt. Det är ju en hisnande tanke egentligen. Vi är ju alla strängt fariseiskt uppfostrade. Vi har ju mycket mer släktskap med Simon än med kvinnan. Vi är ju hårt inkörda på detta att det är skötsamheten som gäller. Och därför står vi också delvis främmande för nåden. Vi har ju mer gemensamt med hemmasonen än med lillebror. Men här talar alltså Jesus egentligen om hur salighetens glädje uppstår och hur evighetens rättfärdighet uppstår. Därför gör du en människa tacksam så blir hon rättfärdig på köpet. En tacksam människa är en person som menar sig ha fått mer än hon hade rätt till. Och det är ju den förlorade sonen precis. Han ville bli dräng och blev son. Och han är tacksam. Han är glad och rättfärdig. Medan skötsamheten ju leder till det här avståndstagandet som Simon representerar och hemmasonen representerar. Jämförelserna. Fyller du måttet för mina mallar på hur en from man ska se ut? Är det här rätt och rättvist eller är det inte? Alltså där kravmentaliteten finns kvar. Lukas var ju den som reste väldigt mycket med Paulus. Och de här båda liknelserna hämtar vi ju alltså i Lukas evangelium. Och Lukas har en rad texter som bara finns hos honom. Och i alla de texterna så jämförs två personer med varandra. Marta och Maria, farisén i templet och publikanen i templet. Ja, jag kommer inte på något mera just nu, men det finns alltså ett antal sådana berättelser, den rike mannen och Lazarus. Och det Lukas skjuter in sig på här är någonting som är en hörnsten i Paulus teologi. Och som väckte lika mycket anstöt på den tiden som det jag säger väcker anstöt hos er nu. För ni tycker ju alla att jaha, är det meningen att man ska ut och snurra? Ja visst, det vi skötsamma, snälla, oförargliga, vi har ju extra svårt att upptäcka frälsningens glädje. Vi behöver inte gå ut och snurra. Men vi kan ju irritera oss på att när raggarkungen som försörjt sitt knarkande med inbrott och småstölder och stora stölder och lite rån här och där, när han kommer in i Guds församling så blir han andedöpt direkt och börjar profetera. Och så står man där och säger som hemmasonen, jaha, här har jag gått i kyrkan i hela mitt liv och du har aldrig gett mig ens en nådegåva. Nå, Paulus och hans teologi. Vi bläddrar till Romarbrevet 5 och 20. Romarbrevet 5 och 20. Där säger Paulus någonting som varje from jude reser sig upp som en man emot. Därför att han förklarar varför Gud gav lagen på Sinaiberg. Vi tänker ju automatiskt, Gud gav lagen i en from förhoppning om att de skulle läsa som det står och göra som det står. Och så skulle allt bli bra. Men Paulus har fått en uppenbarelse som säger någonting helt annat. Han skriver: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och det här är ju en sån text som vi kristna läser och hoppar över. Vi ser ju inte vad där står. Men alltså, det Paulus skriver är ju faktiskt att Gud gav lagen för att de skulle synda ordentligt. Det ingick i hans avsikt. Varför nu detta? Jo, därför att detta folk var utvalt till en särskilt stor nåd. Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mer. Det är Guds väg. När vi går i mål så kommer vi att få se att gladast av alla är Israels folk. Och inget folk har gått igenom sådana förfärliga kriser och katastrofer som det folket. Och vi måste ha respekt nu för att vi rör oss hela tiden i utkanten av vad vårt förstånd kan hänga med på. Men vi kan åtminstone dra den slutsatsen att historien är inte ett Guds misslyckande, utan Gud vet vad han gör. Och Gud kanske har ett överväldigande gott syfte i beredskap. Därför att detta är ju så att säga fällan med teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det finns så mycket ondska och lidande i världen? Ja, säger vi, antingen kan han inte eller också vill han inte. Och så säger vi, det låter för hemskt att säga att han inte vill. Alltså säger vi att han inte kan. Och då börjar vi utmåla syndafallet som ett misstag och ett olycksfall i arbetet. Och vi målar bilden av en desperat Gud som gör vad han kan för att rädda spillrorna av katastrofen. Men jag tror att vi kommer aldrig till rätta med det här problemet förrän vi säger att Gud inte vill. Och det kan man ju tycka låter förfärligt hårt. Men om Gud har ett överväldigande gott syfte, om Gud har ett mål som inte kan nås på något annat sätt. Han ställer ju upp ett mål för sin egen son som verkligen går rakt igenom lidandet. Skulle han inte kunna göra det för mänskligheten? Vi är ju så bundna av tidens begränsningar, nuets tyranni. Och vi förstår ju inte att det här livet är ett kort, litet väntrum inför den stora evigheten. Ju mer vi kan tillägna oss ett evighetsperspektiv, desto mer kan vi förstå att Gud kan låta oss gå en sån här väg. Där han alltså ger oss friheten att synda. För att vi till sist av fritt val ska kunna välja bort synden.